Hej och välkommen till podden Bakom flödet. Det är jag som är Atta.
Och jag som är Maja.
Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av företaget Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om.
Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv. Vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här, för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål.
Vi är inlåsta och klara.
Ja, då är ni låst.
Då är ni låst, fy fasen vad bra. Hur mår du, Maja?
Jag mår bra. Jag är lite nedkyld, men jag känner att jag kommer värma upp mig här. Jag har fått lite varmt kaffe och så, för det är så jäkla kallt ute idag.
I know.
Vintern är här.
Ja, och jag valde ett shiny diadem istället för mussar. Det var fel val.
Ja, du kanske kunde klämt mussan under diademet.
Mm, det känns som mitt liv är slut på att klämma fast saker under mussar. För det har pågått så många år av mitt liv med ett stort hår i mussa. Ja, jag orkar inte att känna den trånga känslan mer.
Nej, du behöver frihet.
Jag behöver frihet. Och ja. apropå att känna mycket och frihet och sånt. Vi har ju faktiskt en gäst med oss idag, vilket känns otroligt roligt.
Ja, vi är så peppade.
Ja, vi har småpratat här lite innan och redan fått typ puls och svettningar under armhålorna, så jag behöver ta av med min alpaka kofta. Men vi har ju Louise med oss idag.
Ja, Louise Henning. Ja. Välkommen.
Oh. Tack. Välkomna, välkomna. Vi har ju gjort ett litet gästinlägg faktiskt på Instagram i förra veckan tillsammans med dig. Och du, vi har ju träffats, jag tror att, vad är det, typ 10 år sedan?
Nej, men via jobbet tror jag. Någon gång.
Lite briefly. Men det är väldigt många år sedan. Ja. Och sen så dök du upp i min värld som en helt ny karaktär. Liksom jag bara, är det Louise? Det är Louise. Fast du har liksom, jag ska inte säga rebrandat för du är en del av dig själv. Men som the highly sensitive
person.
Instagram. Ja. Berätta och välkommen.
Tack. Ja, men det är väl där jag hänger mest nu för tiden när jag inte är föräldraledig. Jag startade väl egentligen det kontot för att jag själv bara behövde liksom få ur mig hur jag kände. Och då hade jag precis nyss insett att jag var högkänslig. Och jag var nog ganska privat från början. Delade inte med mig så mycket av vem jag var. Det var väldigt så stängda dörrar. Visa aldrig mitt ansikte. Och så. Nej.
Tvärtom mot mig och Maja.
Ja. Visa bara ansiktet.
Ja. Ja, men det är väl ändå det, är det som funkar i längden, tänker jag. Men det var mest för att jag kände nog att jag inte vågade visa vem jag var, tror jag.
Vem är du, Louise?
Ja, den frågan är så svår, tycker jag. Vem är jag? Mamma? Nej, men det vill man inte börja med kanske, men nu gör jag det. Nybliven mamma. Utbildad formgivare och jobbar med sociala medier och PR i Göteborg. Och vid sidan om då driver mitt högkänslighetskonto. Så att det är många bollar och pluggar livscoach.
Alltså.
Coolt. Det låter ju väldigt mycket på en och samma gång, men det är ju uppdelat där. Annars hade det varit utmattning.
Deluxe.
Så jag knackar på dörren. Men ja, så att det är väl jag.
Det är så häftigt, för vi lärde känna, jag kan ju inte säga att vi känner varandra, men vi fick kontakt med dig då när du var liksom i PR-branschen, vilket du fortfarande är kvar i, ja, också, precis. Fast mammaledig eller föräldraledig. Och det är så spännande den här, hur man liksom kan träffa någon och få en bild av den. Och sen klipp till några år senare så bara, jaha, det här var också en sida av dig som jag inte hade någon aning om. Jag vet inte om du hade en aning om dig själv då heller. Men det är så inspirerande, tycker jag. Berätta hur du har kommit in på HSP. Vad är HSP och vad gör du med begreppet?
Ja, men högkänslighet eller highly sensitive person, högkänslig person, är ju ett personlighetsdrag som, om jag tror det är, nu är väl lite ny forskning, så 30% av befolkningen. Men annars brukar det sägas 15-20, så att det är ju liksom 1 av 5.
Det är ändå rätt många.
Ja, så att jag tänker antingen är man det själv eller så känner man någon som är det i ens omgivning. Men det är ett personlighetsdrag som gör att, enkelt förklarat, att man har sina känselspröt lite längre ut än andra. Man processar intryck och, på ett helt annat sätt än vad icke-högkänsliga gör. Vilket sin tur leder att man blir ganska mycket mer trött, för att hjärnan jobbar ju på liksom i 200% istället för 100%. För allting som du möts av under dagen påverkar det på ett helt annat sätt än vad icke-högkänsliga påverkas. Så till exempel av ljud, ljus, dofter, material på kläder, omgivning, människors energi. Ja, det är liksom allting du ser och hör och känner påverkar dig. Mm. Ja, makes sense.
Makes absolut sense. Ja. Alltså jag tror ju att jag är högerkänslig.
Ja, har det du, tror jag. Har du gjort något test?
Nej.
Det finns
det. Det finns test, ja. Nej, men det har jag nog aldrig gjort. Men jag känner ju verkligen igen mig i det här med att bli väldigt påverkad av min omgivning, andra människor. Mm. Och också att hjärnan går liksom på högvarv.
Ofta är det att man inte kan, man kan ju lära sig stänga av till en viss del. Men jag tänker ofta ibland, eller så här att icke-högkänsliga har en sköld som gör att det som de möts av kan studsa tillbaka. Men högkänslig har inte det, det går liksom rakt in och så känns det som att allt som man upplever är ens eget.
Mm.
Så att det som man liksom har, går runt och känner och tänker och allt påverkas av vardagligen har man med sig, men också alla andras grejer.
Ja, det blir väldigt mycket att processa.
Ja, och det är inte konstigt att man blir supertrött och överväldigad och behöver liksom återhämta sig och vara själv och nej, vila. Ja.
Krypa att, iväg in i en mörk grotta.
Verkligen. Verkligen.
Hur kom du in på det här? Eller hur började du gräva i det här ämnet? Och hur kommer det sig att du liksom har tagit det till dig och nu jobbar som coach inom det?
Ja, nej, men jag var utmattad 2013. Och då hade jag liksom bara kört på lite som vi pratade om innan här med relationer med andra som gör att man kan prestera på en nivå och inte vara sig själv som ja, inte är hälsosamt. Till slut tog det bara stopp. Och då så blev jag sjukskriven. Och då var det väl att jag kände så här, typ började tänka så här, ja men jag känner ju väldigt, väldigt mycket. På ett sätt som jag kanske upplever att inte alla andra gör. Och så googlade jag typ någonting. Varför känner jag så mycket? I liksom panik. För jag behövde hjälp. Och då var det första som kom upp var, är du högkänslig? Ta det här självtestet och älska självtest. Så där slank jag in direkt och bara så här, var liksom typ full pott. Jag tror det är 27 frågor jag hade, kanske så 24 av 27.
Oj. Tydligt.
Att, ja, verkligen. Så det kan man ju ändå, det kanske vi kan länka eller någonting, det testet om
ja,
man vill testa.
Så. Det gör
på
vi
något
definitivt.
Sätt. Eller DM så kan jag skicka länk. Eller vad.
Ja. Vi lägger det, tänker jag, längst ner i poddavsnittstexten där.
Mm. Så att på den vägen är det. Och då tror jag att lite som jag sa, att jag startar kontot för mig själv. Och lite som terapi tror jag. Skriva av mig, för jag vågade inte riktigt prata om det. För jag upplever att att vara känslig är ganska negativt laddat i samhället. Det är ofta man kanske var så här, men var inte så känslig. Det är liksom så här skällsord, bara skärp dig. Kan du inte ta ett skämt? Liksom, varför är du så blyg? Så att jag tror jag riktigt kände lite att så här, nej men det var inte riktigt öppna. Jag kände inte mig trygg att dela med mig av det än. Så jag gjorde det anonymt.
Snyggt.
Mm. Ja, och sen så bara blev det att jag började dela med mig varje dag i princip. Bara så här små saker. I början delade jag bara quotes som jag hittade hos andra som jag tyckte var så här inspirerade och bra. Stämde överens med hur jag mådde. Och sen så helt plötsligt bara började trilla in jättemycket följare och DMs. Och folk som kände igen sig. Och så kände jag väl att ja, men jag har nog hittat någon lucka här. Det pratas lite om det, men inte alls på det sättet som det borde pratas om. Och som grafisk formgivare, inte på ett snyggt sätt.
Nej,
så då kliar det i fingrarna och bara, jag vill göra det här snyggare också. Och lättare att ta till sig. Så på den vägen är det.
Otroligt fint. Och såklart väldigt innehållsrikt. Och liksom för mig så här, det känns som jag bara, men är du, hur kan du vara så proffsig? Nej men det är ju verkligen på en nivå som jag tycker att vi inte ser så mycket i Sverige.
Utan tack, vilken komplimang.
Ja, it's worldwide baby. Nej, men jag tänkte så här, det var därför jag blev så här, men vad är det Louise? För att jag tänkte, det här måste vara en Louise från Australien. Eller är det USA?
Precis, Australien.
Eller hur, det är färgerna.
Ja, det är värme.
Det är hetta, liksom tropiskt. Nej, men jag bara, men det här är inte svenskt. Och för också så här, innehållet är så jäkla koncist, tight, liksom spot on och jag menar, pricksäkert.
Tack.
Geni.
Ja, kul.
Ja.
Jag vill lägga till det på mitt CV.
Ja, till ja. också. Geni. Högst upp ska det stå. Ja. Nej, men man blir så jäkla glad. Och jag vet ju själv hur svårt det är att göra någonting fint grafiskt på Instagram. Uppenbarligen. Men jag uppskattar det så jäkla mycket när jag kommer in på kontorna som håller en tight liksom, profil. Eller man ska säga en grafisk profil. Alltså det är ju som att man bara vill slicka på ditt konto. Typ.
Det är också väldigt bra.
Ja, det är en bra egenskap.
Men det har vuxit enormt. Du har ju så mycket följare. Vad är du uppe i?
104. Men då ska jag säga att de sista 20 000 har kommit senaste månaden. Den är sjuk faktiskt. För att jag postade en, det var en post eller en reel. Så stod det så här, jag är inte överväldigad, fast på engelska då. Nej, jag undviker inte det, jag är överväldigad. Och så stod det en massa så punkter varför man var överväldigad. Och den bara fick någon helt sjuk spridning. Så att på typ ja men 3-4 veckor rullar in 20 000 följare.
Damn.
Snyggt.
Och vad är, att, är det world, alltså vill, var bor folk och vad är din målgrupp?
Ja men alltså det är våra noll, alltså kvinnor. Jag vill ju rikta mig till alla, alltså både kvinnor och män, för att det är jämnt fördelat mellan könen, högkänsligt.
Intressant.
Men det är mest kvinnor som följer mig och det kan man ju ändå, ja det pratas mest. Det är väl kvinnor. Det känns mest accepterat att kvinnor är känsliga personer, ja, tyvärr. Men mycket är USA, Australien, Sverige. Det är liksom mycket engelskspråkigt. Men det är väl också för att jag skriver på engelska.
Började du skriva på engelska från början också?
Ja, jag vet inte. Jag tror bara jag kände att...
Det här kan bli stort.
Men att det kändes mer som att så här... Jag vill hjälpa många. Sådär. Sen kan jag ibland känna att det är mycket lätt. Nu har jag ju bytt till, förr pratade jag engelska på min story. Insta stories. Men nu har jag bytt till svenska och så textar jag på engelska. För att det är mycket lättare att liksom bre ut och prata och liksom sväva ut på svenska, sitt modersmål, än engelska. Och det känns mer kanske personligt, tror jag.
Absolut.
Ja.
Och allt du delar med dig om på kontot, alla tips och liksom reflektioner och insikter. Jag uppfattar också att det är väldigt så här mycket praktiska, liksom, ja, men konkreta tips på hur man kan hantera sin högkänslighet.
Mm.
Vad har du fått alla de här insikterna ifrån? Vad kommer det ifrån?
Jag vet inte. Nej, men jag tror att man följer andra konton såklart, som kanske inte nödvändigtvis behöver vara högkänslighetsfokuserade, utan bara så... psykologi överlag. Typ. Sen har jag liksom, delar jag ofta med mig av det som jag tycker funkar för mig. Och det behöver inte heller vara HSP-fokus på allting, utan det kan bara vara så allmänt, det här funkar för att må bra i vardagen. Och sen kan jag tweaka det lite som, och för högkänsliga kanske du kan lägga till det här för att. Så att mycket är nog gräva i mig själv, vad som funkar och ja, lite så här inspireras av andra.
Just det. Och under din utmattningsperiod, fick du den liksom coachningen eller hjälpen av sjukvården som du behövde, eller fick du liksom själv?
Nej, det var självhjälp.
Självhjälp, ja, precis.
Ja, efter jag gjorde det testet så bara googlade jag och lärde känna alltså, personlighetsdraget utan och innan. Sen har jag inte läst liksom all forskning som var, det är liksom extremt mycket... text och det kanske man inte pallar riktigt om man är utmattad. Sådär. Men lyssnat på jättemycket poddar. Nu glömde jag frågan.
Om du fick någon hjälp?
Ja, nej, men precis. Nej, det fick jag inte. Det är som
nej.
Nej, men ja, men mycket poddar som sagt. Och det kan jag tycka kanske ibland. Sen behöver man ju såklart kanske verktyg på andra sätt ibland. Men det kan vara gott nog att bara känna att man inte är ensam, tror jag.
Precis. För det jag kan känna igen mig i är den här känslan av att man har upptäckt någonting hos sig själv som blir begränsande.
Mm.
Nu vet jag inte om vi har ju pratat en del om i podden, Maja, om att vi har de senaste åren liksom haft det lite så här, kanske, jag ska inte säga kämpigt, men utmanande i jobb. Det är oftast fokuserat på jobb för oss där det är utmaningar, upplever jag. Och varit tvungna liksom att gräva oss själva för att komma vidare och komma igenom det som har varit ja men kämpigt, som konflikthantering eller våga ta för sig, prissättning, våga
gränssättning.
Och det är inte alltid det finns så här konkreta tips och råd, eller att man, alltså vi har ju haft mentor och så, men jag tycker aldrig det riktigt har klickat med där vi har varit just liksom i våran problematik, för att det är så personligt. Det är ju verkligen i ens eget, uppfattar jag, psyke. Många gånger det liksom finns någon liten hasp eller någonting som inte riktigt har klickat eller någonting som behöver jobbas igenom. Och det här med att man vågar titta på sig själv och hitta de verktygen runt omkring sig, även fast det kanske inte är bland proffs eller doktorer eller liksom så inom sjukvården, så finns det så mycket att hämta i att se att andra gått igenom samma saker, höra deras historia, plocka deras verktyg, testa själv. Ja, men så här, våga experimentera och titta på sig själv. Vad är det som händer om jag ändrar det här lite grann? Mm. Eller om jag, ja, vad det nu kan vara.
Jag tror verkligen att det är därför det känns som att folk letar efter just coaching. För att det är inte alltid man behöver ha, liksom, som du säger, en läkare. Eller liksom, man vill ha det på något annat, på ett annat sätt. På ett sätt där man verkligen möts liksom personligt på ett plan. Och man verkligen så här kan få gräva i personlighet och så här livsmönster och liksom hur man ter sig. Och så där. Och det känns som att för mig i alla fall så hade jag haft enklare, tror jag, att vända mig till en coach än att gå till en liksom psykolog. För att det känns lite annorlunda på någon vänster. Det känns inte lika, nu är det inte så kanske alltid, men inte lika medicinskt utan mer att man kan få prata igenom saker, diskutera igenom saker och liksom hitta det där mer flowet och den personliga liksom, connection liksom, på något sätt.
Verkligen. Och jag tänker lite det som inofficiellt, jag vet inte officiellt, att livscoach är ju mer att, nu säger jag vi som livscoacher ger inte svaren på frågan hos den som man coachar, utan det finns alltid hos den man coachar själv. Så våran roll är ju bara att ställa frågor som öppnar upp till att man själv hittar svaren. Jag tänker hos terapeut eller psykolog eller läkare, då har ju de, sitter de ju på svaren, tänker man. Jag tror att det kan vara det som är skillnaden.
Ja, just det.
Det blir en annan nyans.
En annan dynamik.
Och jag tror också, som speciellt som högkänslig, eller i alla fall om jag pratar för mig själv, att det kan nog vara lätt att man har känt att man inte har känt sig hörd eller sedd. Och det tror jag man gör mycket mer med en coach än kanske med en terapeut eller läkare.
Ja. Jag tror i alla fall att det skulle kunna vara en stor rädsla hos mig. Att inte bli bemött på det sättet som jag kanske hade behövt. Eller liksom,
kanske blir det känns att man blir dömd istället för
att lyssna på det. Ja, precis. Jag behöver säga de rätta svaren och liksom visa att jag
kan. Ja, exakt. Man people-pleasar sin läkare och psykolog.
Definitivt. Ja.
Men jag gick hos en psykolog en gång och så pratade om högkänslighet. Och hon var lite så, du vet att det inte finns, va? Då kände jag, hej då.
Ja, då är det svårt.
Ja, då tog det slut här. Ja. Och det är inte det man vill, även om hon tycker och tänker och känner så är det inte det hon ska säga till mig.
Nej, jag tycker att hon ska liksom fråga så här, oj, beskriv mer vad du tänker, hur definierar du dig som hög?
Ja.
Hallå, vad guldgruva där in.
Ja,
eller?
Ja, exakt. Ja, det är fel upprörd person på fel plats.
Wow. Och berätta, för du nämner livscoach. Mm. Berätta, för du har ju nu många strängar på din lyra.
Ja.
Och utbildar dig också samtidigt till livscoach. Liksom berätta, hur kom du på det? Vad vill du göra med det?
Men lite som vi pratade om innan, så tror jag också det är en stor del att jag vill lära känna mig själv. Också för att kunna så här, när jag ger tips på Instagram, jag är inte utbildad som det är nu, när som nu pluggar jag ju. Men jag utgår ju bara från mig själv. Och då kan jag tycka att det känns betryggande att kunna ha någonting i ryggen som gör att jag kan ge andra verktyg än om jag inte är utbildad livscoach. Sen behöver man absolut inte göra det, för att jag tror att man har det ändå. Men för mig själv och för att jag ska känna mig mer liksom professionell kanske, så vill jag ha det i ryggen och kunna ge liksom övningar som jag kanske inte hade kommit på själv.
Jag tänker att man jobbar igenom sig själv rätt ordentligt under en sån utbildning också.
Verkligen. Ja, som jag sa, det första man får göra är ju att bara rannsaka sig själv och så här, vad trivs jag med, vad trivs jag inte med? Varför fortsätter jag med att jag trivs? Alltså mycket så. Skala av sig själv innan man börjar hjälpa andra.
Mm.
Älskar sånt.
Det är ju härligt.
Mm.
Alltså, älskar också. Vad är det med? Vad är det i oss som blir så jäkla taggad på att hitta ett lager till och ett lager till och ett lager till?
Ja, men jag, min sambo då, han är en känsloperson, men man kanske inte tror det alltid när man, han är väldigt så, ja men gräver inte jättedjupt. Och jag känner ju så här har vi någon man kan gräva. Alltså det blir så här liksom, nu får jag sluta vara hobbypsykolog. Liksom. Jag får ta det på något annat sätt än hemma.
Jag fattar.
Ja, men det är bara något man så här, men hur kommer det sig att du känner, undrar varför du känner så då? Det är inte att jag vill liksom plocka isär, det är bara att jag så här, vill bara lära känna och veta varför han är på vissa sätt.
Jag är genuint intresserad av vem är där innerst inne. För jag tänker, hur länge, nu vet jag inte hur länge jag har levt.
Men länge, 12 år.
Ja, det är länge. Och då tänker man ju så här, men vi känner varandra innan och utan, tänker man ju lite så. Mm. Men jag hävdar ju att så här, det finns så mycket i ens inre som man knappt känner till själv. För att man har glömt av eller man trycker undan eller man är inte bekväm och visar det. Så att din partner, alltså jag säger så här, nej men det finns säkert 25% av dig som den inte liksom vet för att du har inte koll själv.
Mm. Nej, jag
och det där vill man ju veta.
Jajamän.
Jajamän, det är inte klara.
Som ligger liksom bara under ytan som man aldrig kommer åt. Och också som jag tänker att man verkligen bara tänker att nej men sån är jag.
Mm.
Man bara, nej, det är man inte bara.
Nej, men det är det där klassiskt tror jag. Mm. Eller så körde jag väldigt länge. Men jag är bara sån. Sen bara, nej, det finns absolut anledningar till. Och man kanske inte alltid trivs med att bara vara sån. Utan man säger det för att det är så man säger. Ja. Och det är bekvämt. Men det finns väldigt mycket att unravel. Vad heter
unravel.
Det?
Packa. Ja, packa upp det. Ja.
Heter det så? Jag vet inte. Ja. Unboxing. Influencer.
Ja, men hur skulle du beskriva dig själv liksom som barn och ungdom? Hur har du liksom hittat... Eller vad är din essens av Louise Henning som du nu också kan paketera som highly sensitive person?
Ja, men jag tror ändå att man föds ju med högkänslighet. Sen kan det... Nu har jag inte supermycket fakta på det. Men jag tror absolut att det kan förstärkas av typ vissa trauman. Eller att man upplever saker att man kan bli mer mottaglig för vissa grejer. Men jag har alltid varit den känsliga personen. Och nog varit lite så... blyg. Jag har varit väldigt people pleaser och varit ansvarig tror jag för mycket av att det ska vara så bra stämning och trevligt runt omkring. Alla andra har jag tagit väldigt mycket ansvar för. Så om någon, jag kan ju känna om jag går in i ett rum om någon är stressad eller lite deppig eller att det är så. Det är något som skaver i energin och då tar gärna den liksom så här, då fixar jag lite extra där för att den ska må bra. Just för att man känner så mycket av andras sinnesstämningar så då går man gärna in och försöker göra det så bekvämt och bra och fluffigt och mjukt som möjligt. Så att det har jag nog sysslat med så jag föddes.
Ni är proffs på det.
Ja, ja. Vilket inte tar ganska mycket energi. Men jag har också varit sån som har koll på väldigt mycket. Det är också en sån högkänslighetsdrag. Att man lägger märke till väldigt mycket detaljer som inte andra alls har en liksom. Jag brukar skämta om att om jag min sambo ute och går så går vi förbi en buske så ser jag liksom, du vet, ådrorna på bladet och han ser bara en grön klump. Liksom. Ja. Så att man ser väldigt mycket mer i allting egentligen än vad andra gör. Jag skulle nog kunna komma ihåg ganska mycket detaljer här inne till exempel. Nu ligger det ett sånt stativ där, står en blå vas, en blå lamp. Alltså jag skannar av och tar in allting. Så att det gjorde jag väldigt mycket som liten också. Jag visste vad allas strumpor låg på förskolan. Och det.
Oh, det var den som man bara, oj, jag frågade Louise. Ja, min napp liksom.
Ja, men så var jag också i vuxen. Jag har alltid vetat så. När vi ska åka hem och se till att alla har varit glada och nöjda. Och, ja, men väldigt empatiskt tror jag.
Ja.
Och det tror jag är viktigt i just coach, alltså överlag i relationer. Men också just i coachningrollen. Att känna och lyssna på vad som sägs bakom det som sägs.
Ja,
tror jag.
Precis.
Höra det som inte...
Som sades.
Ja, men mycket så kroppsspråk säger ju väldigt, väldigt mycket. Man kan ju säga, ja men jag mår bra, så ser man att någon sitter och är liksom, det tåras bakom ögonen.
Man bara, really?
Eller bara, är det vad bra du ser ut och mår. Just det, du är glad att se mig. Nej, men så att empatin tror jag är väldigt viktig. Mm. Och det tror jag också är genom... Ja, men, genom, vad säger man?
Genom syrar.
Ja, men ja. Ja, precis.
Ja.
Hela min person. Ja.
Vad har det här, för att du nämnde att din utbrändhet ledde till att du liksom kom in på det här ämnet med hög sensitivitet. Vill du dela med dig om vad det var som liksom fick bägaren att rinna över? Har det någonting med högsensitiviteten att göra? Är det mer vanligt att man blir utbränd? Hur funkar det?
Ja, det är mycket mer vanligt. Just för att man tar in mycket mer. Man kanske inte, om man inte vet om det så hinner man inte processa allt som man tar in. Och då rinner det ju över naturligt ändå, tänker jag. Och det var ju det som lite, jag tror att jag hela mitt liv ledde upp till min utbrändhet när det rann över. Mycket har ju varit att jag haft förebilder i mitt liv som varit ganska stränga, skulle jag säga. Och man aldrig kunnat göra rätt hos. Det finns liksom ett rätt och det är deras rätt. Och det, man kunde aldrig göra rätt, även om jag gjorde rätt. Så att mycket sånt av att parera och liksom försöka, men hur gör jag rätt nu? Gör jag rätt? Alltså att man bara försöker att plisa alla andra istället för att tänka på vad man själv behöver. Sen har jag också jobbat på ställen som har helt skevt ledarskap. Aldrig stöttat människor som är på ett annat sätt än de själva. Och mycket så, man ska vara hungrig, snabb takt, många bollar i luften, stressigt, det finns inte. Och ja, mycket sådana små grejer tror jag. Och mycket vänner som har varit så, ja men inte schyssta. Som har utnyttjat den och sådär. Så att jag tror att det har varit mycket blandat upp till, det har liksom varit så 23 år av långsamt droppande den här bägen till att det ska rinna över. Men sen så, då jobbar jag mycket i butik och det i sig liksom med musik och kunder och du vet, alltså det är saker hela tiden och snabba ryck och man ska hänga om och det ska bli rätt, men det går inte att göra rätt där heller då. Gjorde att en dag när jag stod i kassan så kände jag bara så här, nej, idag känner jag mig risig liksom, det var inte alls 100. Och så helt plötsligt så ser jag mig själv utifrån som att jag står bakom mig själv i kassan lite längre upp och tittar på mig själv och tänker så här, han rör ju på munnen, kunden nu. Men jag hör ju inte vad han säger. Jag bara ser att han står och babblar och att jag står och stirrar så här, fast bakifrån typ. Och då kände jag, nu är det någonting som inte stämmer. Så att då, nu vet jag inte hur jag löste resten. Men han, liksom, jag tog väl betalt och så gick jag till min chef och bara, nej, nu måste jag måste gå hem. Jag mår inte så bra. Och sen så blev jag sjukskriven. Då blev jag bara sjukskriven 3 månader, vilket är rätt kort tid. För det tar ju oftast lika lång tid att komma tillbaka, om inte mer, som den tiden tog att bli sjuk. Så att, jag känner fortfarande av, jag har inte alls lika hög tolerans för stress och sånt där. Men det är något man får jobba med att hitta verktyg längs vägen också, såklart.
Ja, vad har du för verktyg idag, skulle jag säga? För nu vet jag, nu har en 1-åring hemma. Ja. Bara det livet liksom.
Vi sållar bort lite av verktygen.
Ja, så vi rensar. Men vad skulle du säga liksom att du har för verktyg som funkar för dig idag för att få vardagen och liksom kopa med dig och ditt mående?
Ja, men just nu när jag vet att jag är högkänslig också, så vet jag att återhämtning är liksom det som att andas. Du måste få en paus någon gång. Och sen vet jag att alla kan inte få det. Är man själv ensamstående till exempel, så förstår jag att inte, och inte har släkt och vänner, så är det en jätteutmaning. Men på något sätt hitta sätt att återhämta sig som inte behöver vara en timma yoga. Eller liksom så här, de här stora, för ofta känns det som att man ska säga, nu går jag och tränar i en timma. Nu går jag iväg och gör någonting en hel dag, typ gå på spa. Det är inte de stora grejerna som gör skillnad, det är små saker i vardagen. Och det behöver inte heller vara, finns ingen universellt, eller vad säger man? Som recept som funkar för alla, utan där måste man hitta vad som funkar för en själv. Sen såklart är det ju de här, ja men typ kanske yoga, meditation, ta ett bad, stäng in dig och kolla på en serie som du tycker om, inte vet jag, andas typ på andetag, bara gå ett extra varv runt huset innan du går in till din familj, eller du vet, sådana små saker. Men för mig har det funkat väldigt mycket att vara i naturen, därför har vi också flyttat ut till naturen. Nej, men liksom också faktiskt våga prata med sin sambo eller släkt och vänner om att så här, vad behöver jag för att må bra? Och det kan kännas väldigt själviskt att säga att så här, jag behöver vara ensam en timme idag. Men det måste man få vara ibland om man kan, eller ta kortare tider då. För att om jag inte gör det, då kommer jag inte palla resten, och då kommer det bli väldigt lång tid som jag behöver vara själv. Och det är inte värt för någon.
Nej.
Och det är då tror jag också att det är viktigt att man känner sig själv så pass bra att man kan förklara för sina nära och kära vad man faktiskt behöver. Och på vilket sätt. Och att också viktigt att de som man har runt omkring sig faktiskt lyssnar och vill lyssna och lära sig.
Ja, precis. Jag tänker att, och att det inte handlar om att det är dem det är Nej. Fel på. Utan Nej, att det, bara så här, det är bara jag som behöver ja. Ha lite space. Ja. Ja, sen kan vi sitta och prata hur mycket som helst. Ja. Men jag behöver verkligen för min skull bara ha tystnad nu.
Ja.
Och det tror inte jag att jag har fattat tidigare förrän nu sista åren. Att så här, men det är fullt rimligt för mig att känna att nej, men jag behöver gå ut en sväng.
Mm.
Ta den här 20 minuters svängen eller sätta mig i sovrummet i tystnad. Bara och vara i mitt liksom så här, rensa mitt eget huvud, för annars blir det liksom overload.
Och bara den här typ, ja, men också som det kan, vem som helst har bil då, att så här, när du parkerar, sitt kvar, lyssna på den här goal, och lyssna klart på låten, sitt och andas i 5 minuter eller bara sitt tyst och bara var lite innan du går in, för du måste ha ett litet break. Eller så här, är du på en fest eller en så här, tillställning, gå, var på toaletten lite längre. Gå och klapp. Finns det djur eller finns det barn? Då brukar jag vara den första som liksom så här, de andra går ut i köket, så går jag och typ pratar med barnen eller hunden liksom. Så att man får hitta lite så här sätt att smita iväg. Jag älskar noise cancelling headphones. Det är life hack, får jag ändå säga.
Brukar du ha på dig dem utan att det är någonting i dem då?
Och bara, ja. Det är ofta. Det hade jag innan det fanns, eller man hade det, så hade jag alltid lurar utan någonting i.
Just det är någonting här, med det.
Ja, man känner att så här, ja, nu kan ju folk störa ändå. Men det är ett steg till att folk sen tänker så här, nej men hon är upptagen. Så är jag inte. Jo, jag är upptagen med att ta hand om mig själv, men liksom, man blir inte störd på samma sätt.
En tydlig markör.
Verkligen.
Ta inte kontakt.
Nej, låt mig vara. Ja. Men också solglasögon kan jag tycka. Jag har alltid, min sambo driver med att jag har så 500 olika solglasögon. Men det är faktiskt ett, för mig, lifehack. För att det är som noise cancelling lurar fast för ögonen, alltså intryck. Det är lite, om man skyddar mot så här, om det är ett starkt ljus som kommer snabbt och att det känns jobbigt för ögonen. Men också som en liten sköld när jag känner att så här, det är också lite att folk inte på samma sätt kanske tar kontakt när man har solglasögon, för de känner så här, jävla cool hon såg ut.
Hon är upptagen. För mig.
Ja, nej men då kan det lätt bli, eller jag tycker att det känns lite som att så här, nej men jag är lite i fred med de glasögonen.
Det blir som ett litet filter från omvärlden. Liksom. Allting blir lite softare, det blir lite svårare att komma åt den. Det är som att man är bakom en liten hjälm på sig. Ja, liksom. Kanske är nästa steg.
MC-hjälm.
Ja, vad nice, jag gillar det. Ja. Men, för vi pratar ju det här om att sätta gränser någonstans och berätta vad man behöver för att liksom behålla sin energi. Hur lär man sig sätta gränser och förstå vad man själv behöver, hur gör man det?
Det är jättesvårt och det krävs jättemycket arbete och jag är fortfarande inte, alltså jag tror aldrig man kan bli liksom fullärd, om det nu är ett ord inom gränssättning, men det viktiga är, tycker jag, att faktiskt bara ta sig tid och känna vad, sätta sig ner och liksom så här, vad mår jag bra av? Vad, när känner jag att det liksom, nu vet jag inte hur man, jag brukar säga, vad är det som sparks your soul? Alltså så här, vad är det som pirrar, gör att det tänder till liksom i bröstet typ? När känner du dig fylld med energi? Och vad vill du ha för människor omkring dig? Hur vill du att de ska vara? Hur vill du vara som person? Alltså, skriv ner bara hur liksom du känner att du vill vara och din omgivning ska vara. Och sen liksom försöka då, jag har en e-bok om gränssättning där jag har en modell där man kan liksom fylla i mina frågor om just gränssättning. Men där är det liksom bland annat att så här, vad tycker jag att, vad värderar jag i mitt liv? Om jag känner frihet. Ja, vad innebär frihet? Ja, det kanske är att jag, ja, men vill kunna gå ut en halvtimme om dagen i skogen själv. Och inte med mig telefonen och bara liksom vara. Och då kan man ju skriva ner det då. Och sen liksom så här, hur ska jag kommunicera det då på ett sätt som gör att det funkar i våran familjekonstellation. Eller liksom vänskapskrets. Eller kan jag säga nej till att följa med på saker utan att blir folk sura då om jag säger nej. Och då kanske det är liksom, ja. Är de personerna, respekterar de dig då? Ska man tänka att man, ja, låter det hemskt att byta ut sina vänner. Men ibland kan man ju faktiskt behöva göra slut med vissa för att det inte gynnar en själv. Så tror jag mycket handlar om att så här, bara rannsaka dig själv och skriva ner vad du tycker att du är värd och vad du behöver. Och utifrån det formulera de här meningar. Så här, jag mår bra av det här, därför tycker jag att jag också är värd det här. Och sen liksom ha färdiga meningar, tycker jag är ganska bra. Om någon skulle så här försöka, nu har jag inget konkret exempel, men om någon skulle försöka gå emot din gränssättning, vilket händer jätteofta, att ha liksom så här backup-meningar på vad man ska säga då, vad man ska svara. För ofta är det lätt att man säger, okej då, jag hänger med. Och så bara, fuck, vad får man svara?
Ja, det gör vi i Sverige jättemycket.
Och så bara kör man över sig själv. Så jag tror ett litet lifehack inom gränssättning är också att ha meningar att falla tillbaka på. Ha lite sådana essirockar, men meningar som så här. Alltså jag uppskattar jättemycket att vara med, det har varit svinkul, men jag måste verkligen hem och återhämta, men jag är trött, jag måste gå och lägga, men jag hänger gärna med längre nästa gång när jag är beredd på det. Alltså att det är liksom, man får ha lite backup, tror jag, för att klara att stå emot vissa som sätter emot sig när man sätter gränser. För det kommer hända, absolut.
Ja, det känns som att hela livet går ut på att så här, lära sig sätta gränser, mm, och också respektera andras, alltså inse så, aha, det var nog en gräns hos den personen som jag kanske inte kände till. Alltså ibland kan man, om man är uppeldad själv och på så jäkla taggat humör, att bli såhär, ja men klart du ska följa med.
Ja.
Och så sen så bara, nej men den personen, den var färdig för idag. Mm. Liksom så här, jag vill gärna fortsätta, men den personen behövde något helt annat. Att man liksom börjar också reflektera över, ja just det, vilka andras gränser möter jag varje dag, som jag kanske inte ser. Även fast jag liksom kanske börjar bli medveten om mina egna. Men det här liksom, det är ett spel hela tiden ju, att vi går runt och liksom möter och försöker behålla våra egna gränser i allt vi gör.
Mm. Det är så jag spännande. Tror också att det är ganska lätt, där den fällan hamnar jag absolut i, att jag sätter en gräns som jag tycker är tydlig, men absolut inte tydlig för andra.
Nej.
Och då kan det kännas svinläskigt att behöva vara jättetydlig, för då är det så, jag kommer inte bli omtyckt. Alltså att man liksom har den rädslan bland annat då. Men det handlar bara om att öva. Alltså du kanske inte heller behöver ta den största liksom gränssättningen som du tycker direkt, utan börja liksom lite smått och öva på det. Så till slut så kommer man, ja, men vänja sig vid det och känna faktiskt hur bra det känns att så här, nej men jag står upp för mig själv. För ofta som högkänslig då och people pleaser kanske, så har man absolut inte gjort det. Och det är ganska skönt när man vågar göra det och känna så här, nej men jag är faktiskt också värd det här.
Det är häftigt alltså.
Ja.
Hur kommer det sig att people pleasing och hög sensitivitet på något sätt hänger ihop?
Jag tror det har att göra med att man känner in så pass mycket, och det är ganska obekvämt då som högkänslig, tror jag, när man känner så pass mycket olika känslor och det, ja, känslolägen hela tiden, att man vill jobba för att få en bra stämning, och då jobbar man lite så här, ja men då fixar jag lite där och fixar lite där, så att då blir det bra för alla. Och då blir det inte så jobbigt för mig, för att då blir det inte så mycket olika jobbiga känslor som jag tar åt mig. Så det tror jag att det är. Jag vet inte om det finns någon liksom riktig så, alltså, koppling uttalat till det. Men jag kan tänka mig att det är så.
Ja. Ja.
Eller så känner väl jag. Jag
säga att om man är väldigt duktig på att känna in andra människors, hur de reagerar, om man läser av de här små detaljerna. Att nu när jag sa det här så såg den här personen ut så där, vilket jag då känner blev obehagligt, och då behöver jag pejsa detta för att det inte ska hända nästa gång.
Mm.
Och då kommer jag vränga ut och in på mig själv för att alltid, att det ska vara den här härliga, goa, mysiga stämningen.
Och man kanske backar nästan direkt till och med. Att man så här, eller förresten, vi kan göra som du.
Ja, det blir lika bra att vi gör så.
Ja,
men, det blir jättebra.
Ja.
Istället för att ens ha uttryckt vad du själv önskar.
Mm.
För att du är så rädd för vad du ska behöva känna
när
du får en respons som du kanske kommer vara på ett sätt som du inte tycker är härligt. Liksom. Ja.
Och sen är det absolut jättesvårt med gränssättning, till exempel på jobb. Det är ju inte alltid att det går att sätta de gränserna och att det mottas väl. Men jag tror bara det är viktigt att så här, vara medveten om och värdera det själv på ett sätt. Sen ska man absolut ta sig från arbetsplatsen om det är, man mår dåligt. Men ofta tycker jag att chefer är ganska, eller ledare är ganska öppna för det. Bara man uttrycker det.
Jag tänker att det finns också en längd. Om man är liksom en ledare som har ambition om att vara, liksom, leda en grupp som mår bra. Och då få bra resultat. Så tänker jag att man många gånger också längtar efter att förstå människorna som man jobbar med. Så här. För många gånger är det som att, om jag tittar tillbaka själv på när vi hade personal, att jag förstod inte alltid vad det var som var liksom det egentliga problemet. Man kan ju upptäcka att så här, nej men nu får vi inte de resultaten vi vill ha. Nu känns det inte som att det är bra dynamik längre. Men jag förstår inte varför. Och man kan ju ställa frågor och man kan ha workshops. Så. Men det gäller ju verkligen också att gruppen är så pass trygg att man också vågar säga så här. Ja men min, det här, så här känner jag och det här funkar inte för mig, för att det här och det här och det här.
Mm.
Då kan man ju som ledare liksom få en förståelse och också jobba utifrån den. Och sen så kanske man inte kan tillgodose allt liksom som hade behövts. Men man kan säkerligen liksom vända och vrida så att det känns bättre för personen.
Mm.
Men har man ingen aning, som du säger, är inte gränserna tydliga eller att man inte kan kommunicera dem, så är det ju skitsvårt också att skapa den här liksom bra dynamiken och liksom förutsättningarna för att alla ska kunna prestera. Liksom.
Tänk att alla arbetsplatser borde ha en coach inkopplad, för ofta så är det ju säkert att personerna inte själva vet. Man vet bara varför, eller man vet bara att det inte känns bra, eller att nej, men jag kan inte jobba på det här sättet, men jag kanske inte vet egentligen varför.
Mm.
Man bara sätter sig, liksom, alltså det kanske bara liksom inte funkar och blir liksom inte bra.
Nej.
Men det kanske inte är så många alltid som har jobbat, väl, liksom, jobbat igenom sina liksom gränssättningar, sina liksom behov och varför, och men jag hade kunnat göra det här men på det här sättet istället, och att man många gånger hade behövt den hjälpen att så här börja gräva i människor så att de också förstår hur de funkar, så att de också kan liksom prestera på ett sätt som arbetsplatsen kräver men som också funkar för dem som individer.
Exakt.
Kommer du liksom approacha företag?
Jag vet inte, alltså jag tror jag kommer börja med, det här kommer ju bli lite så vid sidan om eftersom att jag har mycket heltidsjobb liksom, men jag tror ändå att jag kommer börja med privatpersoner, men det känns ju verkligen som en det är väl intressant spår ju.
Mm.
Men också som jag skrev till på att så här, HSP-certifiera inklusive coach då på något sätt kanske, en arbetsplats.
Ja.
För det är ju verkligen inte alla. Ja, men just det också, så här, typ öppna kontorslandskap är ju icke gött för en högkänslig.
Nej, men snälla, låt oss prata om arbetsplatser, inredning och HSP.
Ja, absolut.
Alltså så intressant.
Det är ju inget som är anpassat efter högkänsliga någonstans, tänker jag egentligen.
Vad tror du
typ
är det
här?
Ja, det här var jättekäx. Hörselkåpor och akustikskydd.
Mycket textil.
Ja. Men vad skulle du säga liksom, att en arbetsplats för en högsensitiv person, det är såklart olika beroende på vad man har för arbetsuppgifter och så.
Ja.
Men säg att man sitter på, liksom, har en administrativ tjänst i öppet landskap. Hur skulle det liksom funka för att man skulle må så bra som möjligt?
Jag tror, om man tänker att man får ändra på vad man vill, så absolut egna rum. Kunna stänga till lite om sig och inte behöva, för vissa mår ju bra av att jobba med musik i bakgrunden och folk tar möten på sin plats liksom, så att kunna stänga till om sig, för att att ha både till exempel musik och att någon sitter i möte och att någon knapprar på tangentbord och så är det något annat som låter lite längre bort, alltså det är så mycket intryck som liksom stör ens koncentration. Och som man liksom adderas på ens mående och ja, allt man tar in, så att det är ju väldigt viktigt, och om inte det går att fixa då noise cancelling hörlurar då till alla för att det är ju också en hjälp liksom, om det inte skulle gå att lösa, men mycket det här, kunna gå undan och ha ett vilorum, och det här är ju också saker som inte alltid behöver vara just för högkänsliga, jag tror att alla hade mått bra av att kunna dra sig undan lite. Och också en acceptans hos de man jobbar med att man kanske inte sitter och lunchar varje dag. Man kanske går iväg och lunchar själv. Att det är okej, okay. Man behöver inte vara den tråkiga eller den som inte vill vara med på grejer om man inte är med på lunchen eller på AVN. Eller, ja, lite så här förståelse tror jag. Det tror jag är ganska vanligt att man tänker att om man inte går med på AV eller ja, går hem tidigare eller om man drar sig undan lite, så är man liksom ja, tråkig. Och inte lika engagerad i jobbet.
Nej, precis.
Alltså jag tror, ja, det finns mycket att tänka kring. Men jag tror att ändå det, ja, kunna gå iväg, typ träna på lunch. Alltså ha friskvård av de flesta, men liksom faktiskt använda sådana grejer. Och det behöver inte vara gå på gym och gå på ett hetsigt pass. Utan så här, jag lägger det på mindfulness-app och så sätter jag mig i vilorummet en halvtimme varje dag och bara är. Så att
ja, trevligt.
Ja, verkligen.
Vi gjorde ju, det var du som skrev ihop Maja inlägget till Instagram.
Ja.
Berätta lite om inredningen. Och
ja, men du hade ju en sån briljant idé, Louise, om att göra ett gemensamt inlägg kring inredning. Som faktiskt kan, liksom hur en inredning kan stötta en HSP-person. Mm. Och då pratade vi delade upp det i 5 punkter. Och då pratade vi både kulörer. Vad man ska omge sig med för kulörer för att faktiskt kunna känna att man kan återhämta sig. För mycket handlar ju om att man behöver hitta ett lugn, att man kan få tillbaka energi, att man kan processa, precis som du har pratat om. Och där pratar vi om att man vill hitta kulörer som inte är för mycket kontrast i. Alltså att man jobbar med liksom smooth övergångar, mycket naturfärger. Det känns ju återigen som att du pratar själv om att du återhämtar dig mycket i naturen. Och det går ju också att få in i våra hemmiljöer och våra arbetsplatser. Att man hittar bärsa toner kanske som grund för att det ska vara lugnt och harmoniskt. Men att man också kan behöva lite grönt för att det också ska bli något levande och som man också kan få energi av. Men vi pratar också om material. Att man vill ha det mjukt och varmt runt omkring sig. Det ska inte vara något som är stickigt eller liksom, det ska kännas bra.
Ja, kännas liksom, mjukt.
Kännas mjukt, ja. Men också att textil är väldigt bra för att dämpa ljud.
Mm.
Att man får det här liksom dämpade ljudet som inte är studsar och är klonkigt överallt. Utan att man verkligen får liksom skapa som små kokonger.
Mm.
Vi pratade också om ljus. Känns ju otroligt viktigt. Jag gillar att dina shades måste jag prova.
Ja,
såklart jag kom på det. Men det är ju samma sak när man ljussätter ett rum. Att man vill ha varmare ljuskällor. Så att det inte är det här kalla, hårda, vita ljuset.
Mm.
Eller blå ljuset till och med. Utan att man jobbar med varmare ljus. Och också att man har många ljuspunkter. Så att man kan reglera ljuset allt eftersom vad man har för behov. Och sådär, mysa till det. Jobbar du mycket med det i ditt eget hem?
Ja, men försöker, vi har ju dimmer sånt där, vad heter det, plaid-system.
Uh-huh.
Ja, det är min sambo väldigt glad över. Han har ju lider av väldigt mycket migrän.
Mm.
Så att för honom är ju ljuskällor helt avgörande. Så att nu är det mycket så, vet du det, frost. Alltså det är inte direkta ljuskällor som liksom sticker i ögonen och mycket så låg, nedtonat, dimrat ljus. Så att det är absolut. Men vi behöver nog bli bättre på det här med att jobba med textil. Nu har vi bara bott i 2 månader så att vi håller på. Men in med mer textilier för att få ner ekot.
Ja. Och det är också någonting med textil. Om, speciellt om man jobbar med gardiner och så tycker jag att energin studsar inte runt så mycket som det annars kan göra om man bor. Kanske ofta så här, många bor ju liksom väldigt vitmålade väggar. Det kanske är lite större glaspartier, fönster. Alltså det, energierna rusar runt i rummet och det liksom finns ingenstans att landa. Och där kan ju verkligen gardiner hjälpa till att liksom rama in och liksom stänga till. Och man kan till och med dra för fönstren.
Mm.
Det känns ju lite som tabu många gånger att man drar för sina fönster. Men det ska man verkligen inte vara rädd för. Och det måste ju inte vara en tjock gardin utan det kan ju vara en skir gardin bara. Men man får liksom där gränsa av uttrycken utifrån också.
Mm. Ja,
det kan ju vara att människor går förbi eller att det är mycket färg utanför och sånt också som gör att man... Men man behöver liksom sluta in sig.
Mm.
Jag tycker också att det ger sån effekt på att få bort hörn. Alltså om man tänker alla fönsternischar man har i en bostad. Det är liksom karmar och det är handtag och det är bläck och det är liksom... Ja men det är stök egentligen i själva byggnaden många gånger. Och har man en vertikal textil eller gardin så får du ju mycket mjukare övergångar också. Att få bort den här vassheten, det kan ju vara superstörande. Jag tänker liksom, speciellt om man har, jag ser framför mig ser jag lite så här snea persienner, du vet, som inte har kunnat liksom hissas upp ordentligt. Och så hänger det en sån, du vet, plastfjong som man kan justera med som sticker ut från fönstret. Och så är det,
har den gått av lite.
Så har den gått av lite.
Toppen.
Ja. Och så är det liksom ett silvrigt handtag och så är det kanske lite alltså det är väldigt mycket
going on.
Och får man bort det genom att ha liksom textil som hänger för så blir intryck, alltså det går inte att jämföra.
Mm. Det där känns som ett intro, det du beskrev till en sån deppig SVT-dokumentär.
Ja, tackar.
Nej, men det är bara så här, kryper någon fluga.
Ja, det är där, ja. Det är liksom, innanför fönster.
Det är någon död spindel.
Det är inte färdigt.
Nej, det är inte färdigt. Och det är verkligen precis som du säger, att när det är mycket detaljer och uppenbarligen då som HSB-person så lägger man märke till detaljerna. Och det blir väldigt många intryck att hantera. Det är också där pratar vi om att man ska declutter your space. Mm. Alltså att man så här, försöka jobba med att få bort pryttlar som inte liksom har ett bra ställe att stå på utan att som dräller. Liksom. Det kan vara saker som ligger på golvet eller att det inte är liksom ordning i bokhyllan. Att det är liksom någonting som håller på att ramla ut eller ligger någonting inknött i något. Eller... garderoben går inte riktigt att stänga, utan det sticker ut små saker. Allt sånt där är ju så energikrävande.
Mm.
Så jag tänker så här, stängd förvaring. Ja. Alltså,
min sambo har ju inte, jag älskar dig men förlåt, ögat för inredning. Och han vill gärna ha alltså sitt PlayStation, men han vill gärna ha liksom öppet då, så att han slipper öppna någon dörr varje gång och så är det sladdar, så känner jag, nej nu sätter vi stopp. För det var det liksom bara så öppet och jag bara kände så här, nej, det måste vara stängd förvaring och liksom så här, då får du hellre vara rörigt inne.
Ja,
för där får det kunna se ut som hur du vill.
Då behöver inte jag öppna.
Nej, exakt, men inte liksom, grunden kan inte vara rörig. Och han vill gärna så, upp, kan vi sätta upp tavlor? Bara, vi måste börja med liksom de stora delarna först. Vi ska in med tv-bänk. Alltså, hur ska den se ut? Då, sen kan vi sätta upp grejer så att det inte blir rörigt. För börjar man på fel håll, då är det bara, då kommer allt bara hamna åt. Ja. Så att det är mycket inte öppen förvaring.
Nej.
Eller ibland, alltså inbyggda bokhyllor kan ju bli skitsnyggt.
Mm.
Men då får det verkligen vara genomtänkt.
Ja. Där lägger man ju inte sladdarna.
Nej, det är inte det.
Eller det hade absolut hänt om han hade bott själv. Mm. Men nu ska inte jag säga att det är jag som styr upp allting. Men just sladdmässigt så tror jag att jag är
sladdgestapo.
Sladdpolis.
Ja, jag fattar. Ja.
Och jag tänker så här också, om man bor med barn så vet man att det blir mycket så här småprylar som ligger framme och de fixar och donar liksom. Det är ju omöjligt att alltid ha ett kliniskt hem. Men jag tror att man ska skaffa sig så här grund, alltså förutsättningarna för att snabbt kunna få undan saker. Så här stora korgar med lock där man bara kan ösa i liksom gosedjur och små konstiga pryttlar som de har framme på golvet. Så att det går liksom snabbt, det ska inte behöva vara en stor ansträngning och där man alltid behöver ställa upp liksom legobilarna perfekt i någon hylla. Utan så här, en stor korg bara i med det och så på med locket och så kan ungen få gräva där i och hitta sina grejer sen när den ska leka igen.
Jag tror också det är bra att, sen, att det behöver inte vara så liksom perfekt, men det är bra för dem också att öva på att så här, här har vi bilarna. Alltså att man har faktiskt tydligt, så tydligt att den här kommer ju bilar där idag. Alltså att de man får
träna
att
på
man,
det.
Ja, men inte att man ska drilla dem i städning, men också så här, men jo,
absolut. Faktiskt, nu gör det
nej, men vi har ju så liksom korgar, nu har inte vi lock, men jag har varit så här, vi får lägga vad vi vill i korgarna, bara det ligger liksom i korgarna. Sen får de stora grejerna stå på golvet då, men inte, det kan inte ligga liksom 30 000 klossar på golvet varje dag. Eller kan det göra, absolut, de dagarna man inte orkar eller hinner. Jag läste ett väldigt bra inlägg om det, att så här, som förälder, att oftast vill man vara både produktiv, omhändertagande och vad var det mer, närvarande varje dag. Men man ska välja en av dem för att liksom orka.
Mm, portionera ut
dem. Ja, så att...
Så det är produktiv och...
Jag tror, jag ska, som heter den, produktiv, omhändertagande och, vad sa jag mer?
Närvarande.
Ja,
shit.
Jag tror det var något. Alltså det är det som man alltid vill såhär, städa undan, nu ska jag laga någon god mat och sen nu ska vi också, nu är jag här med dig.
Ja,
vi ska. Men man hinner inte alltid det, utan då får man välja en dag.
Det är ändå snyggt, kan man ha sånt rullande schema.
Ja,
idag är det
produktivitetsdagen. Nej, sorry, idag får du vara, då skiter jag i dig.
Jag är produktiv idag. Jag hade ju uppskattat det.
Ja.
Det hade jag gillar ju nog den, är det min vattumans ascendent som vill välja bara vad jag är idag. Så, det var inget annat. Men jag hade kunnat känna en frihet i det, tror jag. Att säga, ja men idag behöver jag inte fokusera på då kanske liksom närvaro. Utan nu väljer jag produktivitet idag. Jag tänker att det hade kunnat få mig att liksom släppa kraven och släppa ner axlarna. Så att närvaron och... vad det nu var den tredje, skulle kunna komma in per automatik istället för att känna krav på det hela tiden. Så här, ja, men main fokus, produktivitet, ja, men det gör ju också kanske så här att jag känner mig så avslappnad så att ja, men helt plötsligt blir jag närvarande också.
Mm.
Att det inte att jag behöver liksom pusha allting.
Verkligen, så jag testade det faktiskt nu de senaste dagarna. Min son var sjuk för ett tag sedan och så var det så här, nej men idag är det bara närvaro för att han vill bara vara på mig och då får det se ut som hej, kom och hjälp mig i köket. Han river ut liksom allting i alla lådor. Bara, då får det vara så. Och så får jag städa sen då. Skitsamma. Och jag har alltid varit så liksom växt med att man städar och det är ordning och reda. Var sak på sin plats väldigt liksom noga. Och min sambo är uppfostrad åt andra hållet. Att så här, det går bra. Det får vara så. Och då har jag alltid tyckt att hjälp. Hur ska det här gå ihop nu? Liksom. Men nu känner jag att det är ganska skönt att ja, men liksom mötas lite halvvägs på den i alla fall. Och det är verkligen så här, släppte kraven på att så här, då får vi vara stökigt då. Innan har jag stört mig på det och liksom irriterad och bara så här, ligger det saker överallt. Men nu känner jag bara så här, ja, får du göra det då.
Ja, Det är skillnad på att välja det, tänker jag, än att, det liksom, att man blir överväldigad för att det har blivit så. Mm. Men har jag valt idag att nej, men idag är det stökigt. Mm. Det finns en dag imorgon också att städa.
Ja. Ja. Och det är, världen går inte under. Eller?
Nej, den gjorde ju inte det, nej. Uppenbarligen.
Eller det känns ju som att...
det var inte på grund av det.
Nej, exakt. Men, nej, men jag tror att det kan vara... ibland kan det funka.
Tror jag. Ja, ja. Jag tror, vi pratade om det igår. Vi var på, eller åt lunch med en vän som, och då pratade vi precis om det här med att så här, välja sina strider är ändå en överlevnads liksom, strategi. Så att det är extremt klurigt att ha 100 poäng i alla kategorier alltid.
Mm.
Jag vet med mig att så här, mitt hem är inte jätte liksom, kliniskt liksom, ordnat och så här, nej men det är inte Instagram med en liten torsdagkväll. Jag är ledsen, det är inte det.
Nej.
Och det är för att jag har lagt min energi på annat. Liksom. Och då får det vara så. Vill jag ha det Instagramvänligt, ja men då får jag lägga energin där. Men jag har inte energi till alla. Och vara liksom då mamma och jobba och träna och laga mat. Och så ska det också liksom Instagrammas och städas. Och alltså nej men nej, jag kunde välja 3.
Mm.
Så. Och då får jag också svälja min stolthet i att så här, hallen, ja den var... jävlig idag, liksom, faktiskt.
Ja, här ligger hela sandlådan.
Ja, absolut, inklusive mina träningsskor.
Ja,
liksom,
exakt.
Så. Det är inte, och jag inser också att jag kan ju lätt säga, ni ligger i andra skor här. Men så tittar jag ju runt hörnet och ligger ju mina grejer lite förbannat där också. Så att det är ju någon typ av självinsikt man behöver ha. Eller jag behöver ha.
Jag är likadan.
Ja, man ser ju andras skit. Ja.
Så. Men så tycker man att jag gör det ju lugnt.
Ja, ja,
men
ja.
Andra förstör ju...
Absolut.
Alltså, de är ju vägen.
Ja, det är ju vägen.
Ja, håller på. Lägger dina grejer.
Ja, jag tycker jag kan lägga dem här
bort. Ja. Lägg dem på rätt ställe.
Exakt.
Det är ju en klassisk hemma. Du kan väl lägga dina grejer där de ska vara istället för här på vägen dit de ska vara.
Ja. Nej. Ja.
Men nu kliver jag över det. Slash lägger det någonstans i en hög bara så får
du lösa uppsamlingshögen. Ja, det är de här backarna gillar jag.
Ja. Jag fick så här korgar.
Ja, så brukar jag samla ihop, göra ett race på kvällen. Går i vardagsrummet som en sån plog.
Så hockey som ställer hockey.
Exakt. Och så säger jag så här, saknar man någonting efter ikväll så ligger det förmodligen i backen.
Så där, jag jobbar på förskola så var det väldigt ofta så.
Jag gillar
det. Är något borta så ligger det väl i den här lilla
backen. Titta här borta, liksom. Och så säger jag också, jag har sagt det nu så kommer inte att fråga mig sen vad sakerna är. Liksom.
Så ett år senare... Om ni inte tar det nu, det som är att så åker det i sopen.
Ja, det bränns. Nu, faktiskt.
Så påskbrasa.
Ja, men påskbrasa. Ja, men jag tror att de flesta känner igen sig faktiskt att så här, nej, välja sina strider.
Ja, också som högkänslor. Så här, lägg din energi väldigt, väldigt värdefull. Det är det absolut som icke-högkänslor också. Men man måste vara extra varsam. Så då får man tänka ett extra varv, tror jag, vad man lägger sin energi på lite.
Men om man skulle vilja ha, liksom, om man känner igen sig i den här utmaningen som det ibland kan vara om man inte har blivit vän med sin högsensitivitet, att man inte vet liksom, hur man ska copa med den. Vad skulle du säga att man liksom, kan få för hjälp av dig?
För det första så har jag ju, alltså jag skulle säga lyssna på poddar som jag varit med i. Jag pratar ganska mycket om min resa och hur jag liksom har... vad jag använder för verktyg och sådär. Sen så, mitt content är ju, bjussar jag på väldigt mycket gratis hjälp. Sen kan man absolut slänga iväg ett DM, men jag är lite begränsad med tid just nu så det kanske tar ett tag när jag svarar. Men framöver tänker jag om inte annat coachninghjälp.
Så jäkla roligt.
Ja, jag tänker att jag signar upp mig.
Ja.
Hjälp mig.
Hjälp mig nu. Ja. Nej, men sen har jag en e-bok om gränssättning. Men den är ju specifik om gränssättning. Om man skulle känna att det är något man behöver öva på. Och sen har jag faktiskt skrivit en bok.
Vem är du?
Nej, men jag vet inte. Alltså, det var så här amningsnätter. När jag inte kunde somna så satt jag och knåpade lite. Jag vet inte riktigt hur jag pallar det. Men nu finns den i alla fall. Där jag har skrivit ner 101 insikter som jag vill dela med mig av som högkänslig. Den ligger lite och ligger, höll jag på att säga. Den bara
den
finns. Jag har inte riktigt tittat hur jag ska få ut den än. Jag har haft lite kontakt med förlag och så, men vi får se hur det blir med det. Men på något sätt kommer den komma ut nu någon gång, förhoppningsvis snart.
Den ser vi ju verkligen fram emot.
Ja, det känns som att det är väldigt matnyttigt, skulle jag säga, det som är med där. Och kort och koncist, och du behöver liksom inte sitta så sträckläsa i 100 timmar. Du kan liksom, ja, men bläddra fram och tillbaka och ja, det är liksom en sida, ett kapitel typ.
Gud vad
tycker jag är väldigt skönt. Jag tappar lätt fokus när jag läser, så att, tyckte jag att det var skönt med typ pekbok för högkänsliga.
Ja, men ja, älskar.
Mm. Jag känner som en uppslagsbok nästan. Ja, så att man bara så öppnar och den här sidan blev det idag.
Ja. Fan, vad är det för bra tips?
Ja. Ja. Intuitiv läsning kallar jag det. Mm. Älskar det.
Ja. Så att ja, det är väl det. Sen har jag onlinekurser som jag ändå känner att jag vill tweaka lite, så att jag vill inte lyfta dem allt för mycket, utan jag vill jobba lite på dem och sen så får jag släppa ut dem i det fria sen igen.
Alltså du har så mycket på gång. Jag är så...
Alltså, jag har en nyfiken fråga nu bara. Ah? För det är ju lätt att hamna i att det blir negativt att man är HSP. Men vad skulle du säga är den, liksom, den största förmånen? Vad är den största gåvan med att vara HSP?
Det tror jag är individuellt. Men för mig är det att... Alltså det låter jätteklyschigt. Att faktiskt känna så mycket. För att för det första tycker jag att typ solnedgångar och soluppgångar är det bästa som finns. Vi har snefönster hemma hos oss. Så i morse när jag, eller igår kväll när jag skulle dra ner sådana persienner man drar ner som sitter. Så bara tittade jag ut och så bara, men jag ser ju stjärnhimlen. Så bara stod jag och tittade medan min son sov och bara, herregud. Alltså bara, så bara, man bara försvinner i det, så här, det fina i det lilla. Och just med det att känna så mycket kommer ju också empatin, att faktiskt känna med folk och ja, men känna att man vill vara där för människor på ett sätt som gör att de mår bättre och känner sig sedda, tror jag. Kanske det man hade behövt själv. Man, jag. Det är väl därför jag känner så, kanske. Så jag skulle nog säga att man faktiskt känner så mycket. Som många kan säga är en förbannelse. Vilket jag kan förstå. Men det handlar också mycket om att... ja, lite som ni har pratat, det låter ju enkelt. Men mindset skiftar lite. Det finns väldigt mycket positivt också. Om man lär känna sig själv och... hitta vad som funkar för en själv för att man ska må bra. Ja,
det är fint.
Det är stort, men ja, nej. Det är fint att känna mycket.
Ja, det är det faktiskt. Mm. Otroligt. Ja, vi ser så fram emot att dels se din bok. Jag skulle vilja se den i tryck med din fantastiska liksom, utformning.
Definitivt.
Sen hade jag också önskat att ha den i typ... Alltså, jag hade gillat att höra din röst.
Ja.
Kan vi få spela in den här och bara välkomna
in den nu? Det vet jag ingår i bokdeal, en så ljudbok.
Ja.
Men då ska man, nu kommer vi in på något helt annat.
Ja, kör.
Finansiera det själv på vissa. Det krävs ganska mycket för att man ska få den publicerad helt utan att betala något själv.
Va?
Då känner jag att det är lite mammapeng och precis köpt hus.
Ja,
får chilla lite med det.
Vadå, alltså som man finansierar...
Det kallas hybridpublicering eller vad det kallas. Och då är det att man går in med exempelvis 30 000 och så täcker förlaget upp resten. Just för att det är få böcker de vågar satsa på fullt ut för att det faktiskt ska gå plus då.
Man tar en del av risken.
Dem lite. Då tjänar man ju också mer på det. Om det säljer väldigt bra, då just får man ju mer del i det. Men man ska också ha de 30 000
exakt
liggande och våga liksom investera det.
Ja.
Det är jättebra att investera det, men ja.
Alltså jag känner så här, snälla rara, det här ska bara göras.
Fundraising.
Fundraising.
Ja, just det, kanske.
En krona, du har 100 000 följare. Ja. Eller vad sa du?
Ja, 104.
Ja, men en krona var. Krona. Kom igen, damer. Let's go.
Då är det jag som gör en liten story.
Ja, ska vi se. Insamling.
Ja.
Nej, men alltså snälla.
Nej, men det kommer ju hända.
Ja, ja.
Den finns ju, så att det är bara att den ska formges.
Jag tänker, om vi hade varit amerikaner så ja, hade det ju varit fundraising. Ja. All over the place.
Ja, jag har jobbat i USA. Min värdmamma sitter på lite pengar. Kanske ska komma till att krypa till korset.
Ett samtal bort, tänker jag.
Hej.
Remember me.
Ja.
För sveda och verk.
Ja, exakt. Jag tog hand om mina barn.
Ja.
24-7
ett år. Let's go. Nej, men det är otroligt spännande att följa din resa. Jag tror också så här att ja, men världen behöver dig.
Ja, tack.
Definitivt.
Ja. Det är väldigt spännande för er resa också.
Mm, den är.
Ja, ni är väldigt inspirerande.
Det händer grejer.
Ja.
Ja, då.
Men är det någonting mer du vill tillägga? Någonting vi har missat, Louise?
Jag tror inte det. Men att man ska ha med sig att det är inte fel på dig. Det är ofta man kan känna så, tror jag. Och lär känna dig själv. är nog en av de viktigaste delarna. Och vad du behöver.
Dig deep.
Mm.
Dig deep.
Very deep.
Är det vattentecken? Någonting är det känslomässigt här. Otroligt. Vi tackar så jättemycket för att vi har fått ha dig här.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ja. Vi hörs snart.
Det gör vi. Hej då. Hej.